En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till dag 2 i Almedalen. Jag heter Olivia Svensson och idag sitter jag här med My Råvädder och Olof Svensson.
Hej, hej!
Hej!
Vi sitter här i vår provisoriska studio vid hamnen i Visby. Vi sitter i ett lite mindre rum idag och det är jättevarmt och jag sitter och svettas ymnigt redan. Har ni svårt att andas eller är det bara jag?
Nej, jag tycker det känns helt okej än så länge. Det är en fläkt här som fläktar in lite, mest ljud, mindre luft.
Ingen luft alls. Nej. Lite som Jimmy Åkesson idag när han kippar efter andan efter sitt väldigt långa tal. Men det kommer vi ju till. Vi sitter i alla fall i ett Visby fullt med skränande fiskmåsar och skränande PR-konsulter och stressade näringslivspersoner, upptagna politiker, söndertrampade plastglas, stirriga poliser. Alltså det är en enda röra, Olof.
Vem
har roligast?
Ska jag dra en fiskmåshistoria? Börja med det. Ja, eftersom du nämnde fiskmåsarna.
Så, de är ju överallt.
Ja, dels så har jag... Det finns ju väldigt mycket fiskmåsar här. En som är utanför mitt fönster. Så att,
har ni blivit kompisar?
Nej, alltså det känns som att den stod på min kudde och skrek rakt i mitt öra hela natten. Så att, den kan jag tro det. Men en annan fiskmåshistoria faktiskt var att precis innan Simona Mohamsons presskonferens i Almedalen så liksom, rusade en politisk reporter in och sa att han blivit skiten rakt i ansiktet av en fiskmås. Det var stor dramatik.
Jag förstår, det var obehagligt.
Ja,
en sak är att man får det på kläderna, men rakt i facet.
Det är otrevligt.
Det är ett hatbrott.
Ja, det är ett hatbrott. Och ja. De sätter sin prägel här i Visby.
Men du vill inte nämna något namn?
Jag väljer
av hänsyn till. Ja, nej, jag förstår.
Som simresamnare är jag helt oberörd av fiskmåsar. Det var en del av det vanliga livet. Men det var ju väldigt...
Fast du har klagat på fåglarna utanför vårt hotellrum i. Det har du faktiskt gjort.
Men när jag sa att jag skulle skaka ner alla småfåglar upp här.
Ja, någon form av fågelhat har jag uppfattat även från
dig.
Ja,
men det finns ju absolut. Mm. Men det var ju så speciellt också med den presskonferensen eftersom Simona Mohamsson bestämde sig för en presskonferens utomhus under ett tak av skränande fiskmåsar utan mikrofoner så att ingen hörde vad hon sa. Så
inte så genomtänkt.
Nej, det finns ju ett speciellt tält som är just avsett för presskonferenser och hon hade ju det då
bredvid
två
tältet.
Meter ifrån tältet utomhus.
Men varför det? Är det någon som behöver höra så är det ju Simona Mohamsson.
Ja.
Hon behöver ju all
hon
hjälp
behöver också
hon
testa
kan
nya
få.
Grepp.
Mm. Min elaka teori var ju att de har så lite att säga att det inte spelar någon roll om man har mick på henne eller inte.
Aj, ouch. Ja, det var... Vi ska faktiskt prata mer om Simona Mohamsson för att vi ska ju gå in såklart på dagens två partier, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Men vi måste säga någonting om Simona Mohamssons tal, alltså hennes stora Almedalstal. Vi stod ju alla tre i publikhavet igår kväll då och lyssnade. Mycket folk, det var fint väder. Egentligen de bästa av förutsättningar för det här talet. Men du var inte imponerad, My.
Nej, det är ju faktiskt hennes andra Almedalstal eftersom hon ju firar ett år på partiledarposten nu i Almedalen. Hon valdes ju här och hade då sitt första Almedalstal.
Tänk att det har gått ett år.
Det har gått ett helt år. Och på den tiden har hon i alla fall inte tränat sig talets konst. Och jag måste säga så här, det var inte bra. Men det här är ju ändå ett hantverk som tar åratal att lära sig. Så förutsättningarna för att det skulle vara medryckande, intressant, känslomässigt,
nej.
Fanns kanske inte. Men det var inte bra.
Finns det inte också de som direkt går ut och är perfekta talare?
Jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Jag skulle ändå säga att under alla de åren som jag har jobbat med politik så är det få som har kommit till en sån nivå att man verkligen tänker det här är en god talare.
Men problemet är att Simona Mohamsson har inte tid att vänta på att hon ska träna upp förmågan. Hon behöver ju vara den perfekta talaren nu om hon ska appellera till massorna. För hon behöver ju som sagt all hjälp hon kan få.
Sen kanske det inte är ett Almedalstal som gör att man vänder en opinion precis.
Nej, det kanske vi också ska säga. Det är ju men, inte alla som hänger med i alla turer i Almedalen.
Nej, men det kanske mer speglar att hon inte heller befinner sig på en bra plats som partiledare. En svag position i Almedalen.
Det här budskapet som stod i stora bokstäver bakom Mohamsson när hon talade var mer frihet, åtminstone uppfattade jag det så. Och när hon gick av scenen så spelades den här gamla diskodängen More, More, More. How do you like it? How do you... Ja, från 1976 då, i högtalarna. Så det var ju någon slags budskap vi skulle få då. Frihet, mer frihet åt Sverige,
ja, ett exempel,
svenskarna.
Precis, ett exempel är ju mer frihet för familjer var ju någonting som hon nämnde då, att man ska kunna få betalt för att gå på föräldramötet och man ska kunna få spara mer på ISK-konton utan att behöva skatta, så att man då kan som hårt arbetande föräldrar unna sig den där semestern på en fredag och så vidare.
Och var det inte något man skulle få bygga, vet du det, bygga en brygga och köpa grejer på system. Var det inte något sånt också?
Det var mycket sånt. Mm. Man ska kunna köpa en flaska gin utan att behöva lyssna på en föreläsning på en gingård. Så att det var,
ja, jag förstår.
Hon har visioner.
Men vilket samhälle är det då Mohamsson vill locka med? Vem tänker hon att hon ska locka folk med det här frihetsbudskapet?
Nej, men att göra samhället friare är ju såklart, det är ju en av liberalernas historiskt viktiga beståndsdelar, så att det här ska ju då tilltala dem som tycker att det är för mycket regler i samhället.
Mm, reglerna ska bort.
Ja.
Samtidigt som hon ju också, alltså det här är det motsägelsefulla med liberalerna, det är att de är ju väldigt mycket för förbud men också samtidigt för frihet. Mm. Så det var ju liksom det var en väldigt kort passus där hon gick från att samhället ska stiga fram, ta mer kontroll på olika sätt, visa att samhället inte brister, att man finns där för människor som behöver det. Och sen så tog det inte lång tid innan hon sa så här: vi måste avreglera saker. Staten ska inte vara in och pilla i saker och ting. Vi måste kunna bygga fritt. Inte riktigt fritt, men vi måste kunna bygga friare. Så att det är ju också lite mer motsägelsefullt.
Det går inte att få ihop riktigt.
Nej, och det är väl det som liberalerna alltid har sysslat med ändå, att det inte riktigt går att få ihop de här två bilderna. Det är bara det att nu kanske de skulle behöva fokusera på ett lite mer sammanhållet budskap, rent generellt.
Jag kan säga att Simona Mohamssons frihetsvindar hade i alla fall inte blåst till foodcourten här borta i Almedalen, för där kunde man inte köpa stark öl, utan där var det bara alkoholfri öl.
Det var lingondricka.
Ja.
Tog du lingondrycken?
Jag tror faktiskt alkoholfri.
Jag tycker det är någonting med folk som dricker lingondrycka. Jag är skeptisk.
Jag älskar det.
Ja,
jag älskar söta drycker generellt sett.
Men vi ska i alla fall, vi ska inte dricka öl så här tidigt.
Det ska vi inte.
Men vi var ju på ett mingel igår på kvällen. Alla tre var där, vi tre. Många fler ska vi säga.
Det var bara vi tre. Det var så trevligt.
Det var så mycket folk på en väldigt liten bakgård. Men där var ju i och för sig inte Simona Mohamsson, men en annan liberal stjärna, förre partiledaren Johan Persson, och alltså han var fullkomligt omsvärmad av människor som ville prata med honom. Han var kvällens mest populära person, och särskilt män, förlåt Olof men det är sant, stod ju och tindrade upp mot Johan Persson.
Du har väldigt avancerade teorier om detta, Olivia. En spaning.
Vad sa du?
Jag noterade också det här. Att
men du stod ju också och tindrade. Jag kom ju på dig med att stå och tindra mot Johan Persson.
Jo, men efter ett tag så var jag tvungen också att gå dit och stå och tindra lite där och se hur det
kändes. Men varför? Vad är det ni vill ha av Johan Persson?
Man vill ju att han ska säga något kul. Han är ju, han har lite den augan att killen med grillen, han är på ett mingel, han står där och nu kan han väl berätta något roligt, något som inte känner till.
Han är en entertainer.
Han är en entertainer.
Ja, okej. Okay. Gjorde han det då?
Nej.
Ja, precis. Vad sa han som var så kul?
Nej, kanske inte. Men han verkar vara vid gott mod, och han sa att han inte hade ångrat beslutet att sluta. Han var lite missnöjd med den här att han ansåg sig vara feltolkad med den här att man säger en sak innan valet och en sak efter valet. Så frågade jag honom, men när var det du sa det egentligen? Och du sa, och det var ju sig på en presskonferens.
Han har
jag
alltså
var på den där presskonferensen och han har ändå lagt mycket tid för att försöka förklara vad han menade.
Mm.
Och ändå måste jag säga att det ändå betyder det som han inte vill att det ska betyda.
Nej.
Men alltså att han var så oerhört populär igår kväll, han är ju ändå en före detta partiledare, men han behandlades ju som en stjärna. Jag ska inte heller nämna namn på den här personen, men en Sveriges radioprofil som stod och smekte Johan Persson ganska länge på axeln.
Oj. Ja,
ja, alltså jag förstår fortfarande inte. My, kan du förklara det här för mig, varför han är så populär?
Nej.
Nej, för du är inte man. Det stod inga kvinnor och svärmade runt
honom. Nej, det var påtagligt faktiskt att det var mest män.
Men det finns ju ganska mycket den typen av män som har män som svärmar runt om i Almedalen.
Nämn flera.
Ja, en annan sån man var ju en man som Olof också stod och svävade för. Nej, stod och pratade med. Men Jan Emanuel, en annan sån person som gärna samlar ett hav runt omkring sig.
Ja, ni pratade ju med varandra, Olof. Vad sa han till dig?
Lite kort kan jag väl tillägga. han sa att han brukar ju ofta komma hit i sin stora båt. Eller vad säger man? Jåt, säger man kanske.
Jåt, säger jag.
Jåt, säger du.
Men du får säga vad du vill. En lyxbåt helt enkelt.
En monsterbåt kan man väl säga. Han brukar ha två Harley Davidson hängande på den som han
så kan.
Ja. Men den har han inte i år, utan han kom hit på annat sätt. Han sa att han är ganska lugnt på programfronten. Han trodde det skulle bli maktskifte.
Trodde, ville han att det skulle bli maktskifte?
Ja, det var
känns
lite
som att jag är lite,
är
lite osäker på hans politiska hemvist. Däremot kan jag berätta att Isabella Löwengrip som satt och lyssnade på Jimmy Åkessons tal idag, jag såg henne applådera åt Jimmy Åkesson. Och med den här moderata profilen som hon har, så undrar jag, är det där Moderaterna är nu, att de också sitter och applåderar åt Jimmy Åkesson?
Det är väldigt svårt att hänga med i Isabella Löwengrips politiska engagemang, som ju var väldigt starkt. Sen gick hon ut och sa att hon absolut inte tänkte bry sig om politik för att hon har fått mothugg. Folk hade kritiserat henne för det hon sa då när hon pratade om kvinnor och kvinnors emotionella röstande och så vidare. Och nu är hon i det här sammanhanget. Så att jag måste säga att vi kanske inte ska,
hänger inte med.
Vi ska inte hänga upp för mycket på vad hon gör och säger, tänker jag.
Hon satt i alla fall bredvid Henrik Jönsson. Alltså, vad ska vi kalla honom för?
Högermediaprofil.
Högermediaprofil som har den här 100%.
Mm, de har ju sitt tält ganska nära Almedalsscenen.
De har i alla fall satt upp fällstolar så att de tittade på Jimmy Åkessons tal. Och då kan vi väl föra oss mot Sverigedemokraterna, för idag är det ju då två nya partier som delar på en och samma dag. Jag upprepar, det Sverigedemokraterna och det Centerpartiet. Och vi såg ju då ganska nyligen här Jimmy Åkesson hålla sitt tal. Det var ett tal som var uppenbart avsett för att vara väldigt medryckande. Jag hörde honom säga Sverigevänner 13 gånger. Det var uppenbart att Jim Åkesson ville liksom entusiasmera massorna och väcka känslor. Och sättet han gjorde på verkade ju vara genom att försöka väcka väldigt arga känslor kring de rödgröna. Han pratade om Vänsterpartiet som fyllt av extremister, han kallade Miljöpartiet för knasigt, han kallade Centerpartiet för förvirrat och Socialdemokraterna för makthungriga. Hur tolkade ni det här? Funkar sådana här attacker?
Jag tyckte att det var ett dåligt tal, alltså ett av hans sämsta.
Ja, varför det? Vad intressant.
Och jag är ändå på väldigt gott humör idag.
Du är på jättegott humör, jag kan intyga det. Du är så glad. Men det här piggar inte upp dig?
Nej, jag tyckte att Jimmy också brukar säga att han hatar Almedalen.
Det var han ju lite inne på även idag.
Han poserar gärna med det. Mm. Och jag tyckte att det kanske speglade sig i att det var så lite engagemang i det här talet. Det var som han bara slängt ihop i olika saker han ville säga och bara sa lösryckta meningar. Alltså det är klart att precis som du var inne på här så fanns ju det vanliga, det klassiska Sverigevänner. Och sen var det bara en massa lösrykt. Och någonting som jag har irriterat mig på i åratal, det är ju när politiker står på scen och ska tala och bara rabblar olika reformer som de har gjort. Vi har gjort det här, så har vi gjort det här, så har vi gjort det här.
Det är så tråkigt.
Alltså det är ingen som behöver höra det. Det är inte det som publik vill ha. De vet, den här, det är ju en sverigedemokratisk publik. De vet ju redan vad de har gjort. De vill ju höra det här som du är inne på. De vill liksom bli entusiastiska, de vill bli medryckta, de vill bli liksom känna sig som en del av en rörelse, av någonting större. Och då behöver man inte rabbla att man har sänkt skatter eller man har gjort det här lättare eller så här.
Och men där det tyckte jag att han var bra de första 25 minuterna, så kändes som att han var inne på det där som du säger nu, att han var entusiasmerande och medryckande, och sen så var det som att han körde samma tal en gång till.
Men det kan han i och för sig göra ibland, men just det med att liksom rabbla saker, det brukar ju han inte göra. Det kan ju i och för sig vara för att han inte har haft så mycket makt förut, det har varit lättare att behöva prata om annat, men jag tycker att det är en väldigt tråkigt och gör det enkelt för sig själv när man håller ett tal. Han är ju väldigt god talare. Han kan ju ha otroliga tal där han liksom är som ett med publiken, där de reagerar på varje liksom nyans och rörelse i det han säger. Det här var ju, fanns inget sånt i det här talet.
Ja, men hela poängen från hans sida med det här talet var ju att måla upp en bild av hur mycket de har åstadkommit under de här åren och hur illa det var med Sverige innan och hur det nu då, om det blir maktskifte, hur illa det kommer bli med Sverige igen. Så att han var ju,
i 40
han var,
minuter.
Precis, så han var ju tvungen att berätta, om han då ska kunna lyckas med den bilden så var han tvungen att berätta en del om vad han har åstadkommit. Men jag tyckte du hade en väldigt bra analys, Olivia, att det var verkligen som att han körde samma tal två gånger i princip. Han började om och sen så var det samma sak en gång till.
Och det är lite synd, jag brukar säga det när folk håller anföranden, till exempel om man ska hålla en dragning, att man ska ha tre så kallade slides and then you're out. Du får aldrig ha mer än tre slides, alltså såna här bilder. För sen börjar man tröttna och somna. Och han borde ha tänkt kortare men vassare. Ja, det finns inget självändamål med att stå och babbla i 40 minuter.
Nej, och dessutom så måste det finnas någon slags framåtriktning i ett tal. Alltså det måste vara komponerat med en början, en mitten och ett slut. Och här var det bara en hel uppblandning.
Har du precis som jag läst retorik på universitetet eller?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
Men han pratades faktiskt så länge så att han blev hes och började hosta. Och knappt kunde hitta talförmågan. Och då skyllde han på luften, ja, men han i Visby.
Han har ju pollenallergi. Han har ju pratat om det förut.
Men vad är problemet med just luften i Visby? Han bor ju i Stockholm större delen av året. Vet du hur det ser ut med luften i Stockholm?
Jag är inte ens pollenallergiker. Men jag tycker också att det är ganska mycket. Man blir lite nysig när man är här. Det är mycket grönska, väldigt fint.
Jag hörde dig nysa faktiskt.
Ebba Gush hade väl också problem med pollen? Hade du inte det?
Ja, hade också pollenallergi.
Jag tycker det låter som en bortförklaring faktiskt.
Med luften här är Visby varenda år. Men det är väldigt vackert. Det är det här valet handlar om. Oj då. Hallå.
Sverigedemokraterna har också en ny valkampanjslogan och den lyder "Vi gör Sverige till Sverige igen". Och de har nya valaffischer och då står Jimmy Åkesson och tankar ett fordon. Och tillsammans med Blåsippan så blir nu en humla partiets maskot. Den här nyheten tycker jag har flygit lite under radarn. Flygit under radarn.
Snyggt.
Tack så mycket. Enligt partiets kommunikationschef Joakim Wallerstein så ska kampanjen väcka nostalgi om en, citat, barndom från förr. Och förlåt att jag nu blev en djurrättsaktivist. Men kan man verkligen ta ett djur som en maskot? Tycker du något som skaver? Måste man inte fråga djuret? Alltså förstår ni vart jag är på väg? Att ta en blomma, sure, men ett djur, det är liksom en levande varelse. Hej, nu tar jag humlan och gör den till vår.
Ja, det är svårt att fråga en humla såklart. Men,
har du testat någon?
Ja, nej faktiskt inte. Men det finns väl inga andra partier som har djursymboler?
Är det lite amerikanskt att ta ett djur som en partisymbol?
Jag tror det.
Men får man göra det? Alltså, kan man bara copyrighta humlan?
Jag tror att det här är ju, det kommer att försvinna.
Jag har bara fastnat så mycket vid den här humlan. Det är något som skaver med att ta ett djur.
De har ju väldigt många partiloggor nu, Sverigedemokraterna. De började med den här facklan. Och en person som bär en fackla. Jag förstår att man ville byta ut den och ha lite dåliga känslor kring just den estetiken som var då.
30 november och hela den
man tänker lite 30-talen då.
Det är
lite nationalromantik på fel sida historien. Och sen så har de ju haft Blåsippan. Och nu vill de gå vidare med en barnfigur då, ungefär.
Humlan, ja, är ju väldigt, väldigt fäst vid humlan som ni kanske märker. Humlan betyder någonting för mig. Återigen, oavsett parti, får man sno ett djur. Hej, här är katten, säger Socialdemokraterna och tar katten. Är det nästa steg? Ska husdjuren in nu? Vi kan inte prata om det här länge. Jag lyfter frågan bara.
Ja,
ni kan ju fundera
visst,
det här.
Visst, vi får marinera den
det
lite.
Det finns ju en barnboksfigur som heter Humlan Joy.
Den känner inte jag till.
Du känner inte till det. Du har ju barn i också ganska ung ålder. Och jag tänker att det är ju, den är inte exakt likadan, men den är ändå lite åt det hållet. De kanske får ha en diskussion.
Men här på lunchen, My, så sa du att humlan skulle ju egentligen inte kunna flyga.
Nej, det är
det något sånt symboliskt då, som det är därför de har tagit humlan?
Det kan det ju vara.
Vi skulle egentligen inte flyga, men titta, här är vi nu.
Nej, men precis.
Och så bi kan också brännas. Mm. Okej, okay. Mm. Nu släpper vi humlan. En sak som har kommit fram här under morgonen, det är ju tidningen Dagens Nyheter då som publicerade en text där de skriver om en maktkamp i partiet där, citat, en löst sammansatt gruppering misstänks ha flyttat fram positionerna för att på sikt byta ut partiledaren och hans klick. Jag vill veta mer om det här, Olof. Vad kan du berätta?
Ja, det, den som pekas ut då som skulle ha varit ledare för den här då falangen som vill ta över är ju då Tobias Andersson, riksdagsledamot och ganska känd SD-profil. Han dementerar ju helt de här uppgifterna och säger att det här är, det finns inom partiet så finns det redan nu olika strider om eventuella ministerposter och så vidare, och att, att peka ut honom i den här typen av uppgifter, det är ett sätt för andra i partiet att då hindra honom för att få framtida ministerposter.
Men vad innebär det här för valrörelsen att sådana här uppgifter framkommer, My? Alltså, är det någonting som kan skaka om Sverigedemokraterna att det finns då liksom rapporter om maktstrider?
Nej, jag tror att det finns ju väldigt oro inom Sverigedemokraterna vad som händer när Jimmy Åkesson slutar.
Och det kan man ju sannoliken förstå.
Det kan man absolut förstå. Jag tror att det här väldigt mycket handlar om det också. Men politik handlar ju om positionering. Det är klart att alla politiker försöker positionera sig, skapa sina lag, skapa sina allianser. Så på ett sätt är det ju här också en väg som Sverigedemokraterna har gått som är mer åt att de har blivit som ett vanligt parti. För några år sedan, 5, 6, 7 år sedan kanske. Tiden är så svår att och komma ihåg.
Särskilt efter pandemin, det går
ja,
inte.
Det har ju varit ett parti som i stort sett inte haft några inre maktstrider sen Jimmy Åkesson blev partiledare.
Vad vi vet.
Ja, alltså inte du som vet. Har fått någon, alltså, några större konsekvenser.
Nej.
Och det är klart att nu så finns det lite mer falanger inom Sverigedemokraterna som positionerar sig, vilket jag skulle säga är naturligt för ett parti och ett stort parti som de ju är. Men jag tror inte egentligen att utmaningen är mot Jimmy Åkesson, utan utmaningen handlar väl om vad händer om han inte sitter kvar som partiledare.
Jag såg Henrik Winge hoppa fram på kryckor här över kullerstensgränderna idag. Och då tänkte jag på det här med Tobias Andersson, jag tänkte på Henrik Winge. Jag tänkte på Linda Lindberg som var den som pratade här före Jimmy Åkesson gick och höll sitt tal. Finns det någon klockren kandidat? Låt säga att Tidö skulle förlora valet i höst till exempel och Jimmy Åkesson faktiskt bestämmer sig för att lämna. Har de utsett en kronprins? Har han utsett en kronprins eller en kronprinsessa?
Ja, de personerna som du nu nämnde spekuleras ju i. De figurerar ju alltid som tänkbara kandidater. Men också Mattias Bäckström Johansson som också står Jimmy Åkesson nära eftersom han då är partisekreterare.
Och som är tillsammans med Rebecca Fallenqvist, eller
hur? Så är det. Mm. Och det finns ju, just hösten är ju en tydlig brytpunkt för Sverigedemokraterna eftersom antingen så kommer de ju in i regering eller så kommer de inte in i regering och blir ett oppositionsparti. Så det kommer ju vara, då kommer ju frågan om Jimmy Åkessons framtid att verkligen ställas på sin spets, och det kommer ju, även om han inte vill själv vill avgå, så finns det de i partiet som pratar om att då kommer den här typen av kuppförsök eller försök att få fram en ny partiledare att bli mer verklighet, kanske redan till nästa landsmöte som hålls 2027.
Och då finns också en risk att partiet helt imploderar, eller hur, My? Skulle de klara en sån maktstrid?
Det kommer helt implodera. Frågan är vad som händer sen. Hur snabbt man kan återuppbygga det och vad den partiet får för position när det är återuppbyggt. Men det finns ju inget parti som går oskadat ur att byta ut en partiledare som man haft i över 20 år.
Fråga bara
något. KD.
Just det, precis. KD.
Till exempel.
Jag bara på tal om splittring, Olof. Du, när vi bara pratade lite här i morse så var du inne på att Tida verkar vara lite splittrat just nu. Hur gick tankarna när du funderade över det?
Jo, nej, men igår så var ju Kristdemokraternas stora budskap att de vill då föra hela Tidöblocket mer åt mitten eller vänsterut. Man vill då ha mer en högerpolitik med hjärta som då attraherar...
Team välfärd.
Precis, som då lägger fram politik för även för låginkomsttagare. Hon pratade till exempel att hon vill då höja barnbidraget till 2000 kronor. Sen kom då Simona Månsson med sitt utspel som handlar om att sänka den statliga inkomstskatten. Och det är ju också, det är politik som verkligen attraherar medel- och höginkomsttagare. Så jag tycker jag får liksom inte riktigt ihop den här typen av ekonomisk politik som går åt helt olika håll.
Ebba Busch sa ju också att de stora skattesänkningarnas tid är över. Nu är det förvaltningens och välfärdens tid.
Vad ska Ulf Kristersson och Moderaterna säga om det?
Nej, men de har ju sagt att de ska sänka skatten ytterligare med minst 5 000 kronor för en arbetande familj.
Ja, det är väl det de går till val på.
Det är deras stora vallöfte, ja, som de har presenterat den här veckan. Och de går ju också, Moderaterna går ju också till val på att skrämmas med att vänstersidan kommer att höja skatterna. Det är deras starkaste valbudskap, att det blir höjda skatter med en socialdemokratisk regering. Så där går de ju verkligen på tvärs med varandra.
Och då ska man också komma ihåg att den ekonomiska politiken är ju kärnan i hela Tidösamarbetet, och att de nu börjar visa att de vill helt olika saker, det visar ju inte på någon enighet i den frågan direkt.
Kanske lite dålig timing då med tanke på att det inte går så bra i opinionen för Tidö.
En annan splittring är ju att Ebba Busch stod också på presskonferensen och sa att vi står bakom en ganska... Alltså generös kan man väl kanske inte prata om längre, men ändå en biståndspolitik som är i alla fall på den nivå som är nu. Medan Moderaterna ju säger att de ska finansiera sina satsningar på välfärden just med biståndet. Att det är från biståndsbudgeten man ska ta de pengarna som nu ska rusta upp välfärden. För alla är ändå överens om att välfärden behöver mer pengar. Och det handlar ju om att locka de här mittenväljarna som nu står och väger mellan om de ska rösta på Socialdemokraterna eller om de ska svälja det bittra pillret och rösta på Moderater kanske, trots att de ska samarbeta och sitta i regering med Sverigedemokraterna.
Ja, det tolkade jag som en direkt kritik mot Moderaterna.
Absolut.
Det hon sa. Det var ju, hon målade upp det som ett... hon tyckte det var oärligt att man ställde de här två budgetposterna mot varandra.
Å andra sidan vill jag då påpeka att Tidö fick ju ihop sina meningsskiljaktigheter för snart 4 år sedan. De har ju bevisat att de kan göra det.
Så är det ju.
Och det kommer de ju göra nu också.
Precis.
Men
det börjar bli tuffare förhandlingar.
Precis, i den här ekonomiska politiken vi har sett de här 4 åren har det ju gått ihop för att de har spenderat så fruktansvärt mycket pengar. Och det har man ju lärt sig av historien att alla koalitioner går ihop och man har jättemycket pengar att spendera så att alla får något.
Men från och med, så kul att spendera pengar.
Men från och med i höst, då är det stram ekonomisk politik som gäller. Man behöver alltså spara från och med i höst.
Det har Svante som sagt.
Det har alla sagt. Och,
du har sagt det.
Jag har sagt det. Jag är kanske inte en expert på nationalekonomi.
Du är min ekonomisk-politiska talesperson. Kan du ta hand om min egen budget? Jag behöver hjälp.
Absolut. Nej, men så det... Där kommer det ju inte att vara lika lätt den här gången att få ihop det, för de har inte pengar att spendera. Och de sa ju också, Moderaterna har sagt så här, att i budgetförhandlingarna som ska komma nu då till hösten, om det blir ett eller om det inte blir maktskifte, då har man sagt till alla Tidöpartierna att ni måste komma med finansiering. Ni kan inte dyka upp och ha alla de här reformerna men inte berätta hur man ska finansiera det. Och när vi tittar på finansieringen, då är de ju inte överens om hur den ska göras eller vilka prioriteringar man ska göra. Så det kommer att bli... De är ju mycket mer överens om att de ska regera tillsammans, men de är mycket mindre överens om exakt hur det ska vara politiken, hur den ska ske eller gå till.
Men... utropstecken, Tidö har i alla fall ett lag. Och om vi då raskt tar oss till Centerpartiet, denna lilla satellit. För andra halvan idag tillhör ju då Centerpartiet. Det är deras dag idag också, Centerpartiet. Partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist är ju givetvis här. Hon går runt i Almedalen i sin flanellskjorta. Vad har Centerpartiet på agendan under Almedalsveckan? Och kanske överhuvudtaget, vad vill de just nu? Vad säger de?
Ja, nu har de ju ännu inte haft sin presskonferens och de har ännu inte haft sitt tal. Men de hade ju
när vi spelar in det här.
Men de hade ju en liten happening kan man väl kalla det, där de då ja, partiledaren var ute vid där färjan kommer in, och där kommer flera hundratals centerpartister myllrade in där också samtidigt. Och då,
finns det så många?
Ja, tydligen.
Nej, jag skojar bara.
Alla är här.
Alla är här.
Det går faktiskt ganska bra för centern i opinionen, måste man säga. De har ju till och med fått typ 7%
Det var jättetaskigt av mig. Det var som att jag pratade om liberalerna plötsligt. Ja, förlåt.
Ja, men då hela syftet med den här happeningen var då att de skulle presentera ytterligare ett krav då på att ingå i en eventuell S-ledd regering. Hon har ju tidigare presenterat 4 stycken krav. Och nu var det femte som då handlade om lantbrukare.
Hon pytsar ut dem lite vartefter.
Hon pytsar ut dem, precis. Mm. Och landsbygdspolitiken står ju i fokus. Det var likadant i utfrågningarna i morse. Det handlade mycket om lantbruk. Landsbygd.
Det var bra.
Det var bra.
Det är väl deras hjärtefråga med. Ja. Eller är det inte så fortfarande? Trots att Jimmy Åkesson anklagade dem för att vara ett statsparti numera. Eller vad det var han sa.
Så borde Centerpartiet egentligen också satsa väldigt mycket på stan, och det vet de också om, för att i stan finns väljarna. De finns ju inte på landsbygd. Det är inte landsbygden som vinner val, utan det är ju där väljarna finns, och det är stan. Men satsa på landsbygd, absolut, det är en identitetsfråga. Jag tyckte det var roligt de här debatterna som har varit mellan Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist nu under förmiddagen, för de har ju varit i all media tillsammans, och de har också pratat mycket om landsbygd, och jag tyckte det var roligt för att Jimmy Åkesson har ju helt tydligt gått in för att de ska trolla Centerpartiet, vilket gör att så fort Elisabeth Thand Ringqvist säger någonting så håller han med.
Jag märkte exakt samma sak. Det var väldigt, väldigt underhållande.
Han bara, men jag håller med. Ska inte du och jag samarbeta? Och hon vet
inte mycket
vad hon
närmare än vad folk tror.
Vad ska säga.
Nej, det var hon inte beredd på.
Nej, och hon hade skrivit ut något papper där hon gick på Expressen sen här i Almedalen, hade skrivit ut ett papper där hon skulle granska deras landsbygdspolitik, och då sa Jimmy också att jag har också granskat din landsbygdspolitik de senaste 4 åren. Just det, du har inte haft något inflytande, så det är ju ingenting ni har gjort.
Också hårt för en person som ska möta Jimmy Åkesson, som är så slipad i debatten sedan 1000 år tillbaka. Och Elisabeth Thand Ringqvist är helt nya. Det är inte så tacksamt kanske. Men hon kämpar på. Jag såg någon film på sociala medier igår där hon gick med öppna armar mot KD-ledaren Ebba Busch. Och så kramades de. Förstås en väldigt arrangerad film. Och syftet var ganska oklart, tyckte jag. För Centerpartiet har ju, som vi vet, de vill inte vara med i något lag, de vill inte ha någon allians, de vill vara helt fria spelare. Och jag kan inte låta bli att slås av den här bilden av Centern som så himla ensamma.
Den har ju ändå pågått nu i 8 år.
Och den är också självvald.
Ja.
Precis, den är självvald, men de känns så här isolerade. På ett sätt, jag tänkte väldigt tydligt på det när jag såg den här arrangerade filmen när Elisabeth Thand Ringqvist studsade mot Ebba Busch. Hon kunde lika väl ha studsat mot en tegelvägg. Hon har ju ingen att krama. Alltså, jag menar inte att hon ska slå sig eller så, men alltså, hon har ju ingen där. Det finns ingen som väntar på henne. Hon måste ju säga, hon har sagt att hon står bakom Magdalena Andersson, men hon vill ju egentligen inte ens bilda lag där. Vad vill hon? Vad vill de? Nu tittar jag jätteuppfordrande på dig, Olof.
Ja,
du kommer ju från Småland också. Du kommer från landsbygden.
Du borde förstå vad det handlar
om. Nej, men det gamla svaret är att egentligen så vill hon ju fortfarande ha den gamla alliansen. Men nu har hon ju... Centern har väl börjat förstå att det kommer ju inte ske. Då har nu, finns det en ny konstellation att prata mycket om. Och då är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och eventuellt Kristdemokraterna då, får hon räkna med att Tidö-sammansättningen kommer spricka om det blir om de förlorar valet,
och då kan hon flörta höger ut också.
Precis. Mm. Och då är det ju bra för henne att kunna visa upp sig med Ebba Busch, såklart.
Vet du vad jag kände?
Vad kände du?
Jag kände att vi borde damma av den här tatueringen som jag tvingade en av våra grafiker att ta fram, som är en sån tribal tattoo av, så där står den breda mitten, och vi borde göra lite gnuggis.
Men den hade varit perfekt här i Almedalen, där alla har med sig gimmickar och plakat och plåster med namn på.
Det är bara jag som tycker att det här är en rolig idé.
Jag tycker det är en bra idé. Vi är med dig. Vi är verkligen med dig. Jag tyckte det var lite synd att inte Centerpartiet passade på att, jag har lyssnat på det länge nu, att inte ta hit Magnus Ek. centerpartisten, som ju ofta lägger ut olika filmer där han sitter på sin traktor eller precis har hjälpt ett föl att födas.
Har han förekommit i podden tidigare? Eller har jag
aldrig nämnt honom.
Jag nämner honom lika ofta som My nämner den här tatueringen.
Just det.
Men det är ju för att jag verkligen, han, låt oss se honom som en symbol för Centerpartiet. De behöver en person som går runt och valsar och pratar om stadsliv. Och de behöver en Magnus Ek som står i koskiten och pratar till bönderna.
Det var roligt också när...
Jag är inte säker på att Elisabeth Tarnqvist kan representera båda. Förlåt mig.
Nej, men det var roligt när de skulle prata om det här med var från landsbygd. När de var, och jag, när jag lyssnade på det här när de var hos Expressen. För då säger hon som höll i debatten. Hon bara, jag är ju stockholmare med 9 lantisar. Och genast så sa Jimmy också så här, ja, alltså jag bor ju ändå i en stad. Vilket han gör helt rätt i.
Sölvesborg är en
stad. Det är så typiskt en Stockholm också som tycker att utanför Stockholm finns inga städer. Han bor absolut och är uppväxt i en stad i Sölvesborg.
Och du är ju från Växjö, Olof.
Det är faktiskt också en stad.
Så du är faktiskt egentligen inte heller från landsbygden. Det är egentligen bara My i den här podden som verkligen, verkligen är från landsbygden.
Som är från en gård.
Men det är inte du som har en country and western skjorta, utan det är Elisabeth Tarnqvist.
Nej, precis, precis.
Men vi har alla lite olika inställningar.
Född i ladugården, eller?
Men hon försökte ju argumentera. Är jag det?
Är du det?
Jag är faktiskt född på lasarett.
Ja, okej. Okay. Ystad.
Jag är Ystad. Men Elisabeth Tarnqvist, hon behövde ju också försvara sig för att hon bor ju ändå i Stockholm, men att hon är deltidsboende i Åre då, där delar av hennes släkt kommer ifrån. Så det känns ändå lite haltande det här med landsbygdsanknytningen. För att det går ju inte att komma ifrån att rikspolitiken har ganska dålig anknytning till saker och ting som händer utanför den egna bubblan. Det spelar ju ingen roll egentligen var man kommer ifrån. Om man jobbar i politiken på det sättet de gör, så har man ju ett annat liv än människor som bor på landsbygd på riktigt.
Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vad Elisabeth Tarnqvist väljer att prata om i sitt tal. Det är klockan 19 ikväll och det talet kommer vi att prata om i morgondagens podd. Då tillhör faktiskt den Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi återkommer då helt enkelt. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.